all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Okej, då ska vi prata om vätska. Jag har blivit lite besatt och visa. Jag brukar visa den här studien helt enkelt. Det är en prevalensstudie från rätt många länder, framförallt i Europa, där man under en kort period har tittat på de patienterna som låg på IVA under den perioden och frågat klinikerna varför patienter fick vätska och varför man gav det, alltså varför man gav vätska och hur de svarade på vätska och sådana saker. Och i den här studien så visade sig att indikationen för vätskebolus, alltså volymsresuscitering i det här fallet, den vanligaste orsaken var hypotension följt av lite taskig urinutsöndring. Men det som är mest intressant tycker jag faktiskt här, det är om man tittar på andelen patienter som fick ytterligare vätskebolusbehandling efter de hade fått den första vätskestöten, så var det så att ungefär hälften av patienterna fick ytterligare vätskebehandling trots att det var lite osäker respons på den första bolusdosen. Och ännu mer intressant är att ungefär hälften av patienterna fick ytterligare vätskebolus trots att det inte var någon som helst effekt av den första vätskebolusbehandlingen. Och det här är lite bekymmersamt tycker jag, för att det kommer ju, om man fortsätter att fylla på helt okritiskt, då kommer man ju hamna i en situation där man får ett vätskeöverskott, vilket vi ju ganska ofta ser på IVA tycker jag, i varierande grad. Det här är en enkätundersökning som vi skickade ut till intensivvårdsläkare i lite mer än 30 länder. Och det var väl ungefär 3000, ja, mellan 2 och 3000 individer som svarade beroende på vad det var för fråga det gällde. Och i den här studien så syftet med det här var att vi ville på något sätt definiera vad är en vätskebolus för någonting. Och majoriteten tyckte nog att 250 milliliter av en kristalloid eller kolloid, det är ungefär vad vi kallar en vätskebolus. Okej. Och sen en av delfrågorna gällde då, vad tycker ni liksom är okej om ni nu ger vätskebolus därför att patienten kissar dåligt? Och det var ju i den andra studien jag visade en ganska vanlig indikation, va? Om man nu ger vätska för att patienten kissar dåligt, vad är ni då nöjda med? Så då måste ju målsättningen vara att patienten ska kissa mer, va? Och hur mycket extra urin är ni liksom nöjda med då? Och då är det så att om man tittar här så tycker lite mer än hälften av individerna att en extra diures på upp till 20 ml i timmen, det är vi banne mig nöjda med alltså. Och har man då gett en bolus på vad de tyckte var 250 ml och sen kissar patienten 20 ml i timmen på det, alltså då tar det ju ett halvt dygn att bli av med den där vätskan, va? Så att det är ju liksom återigen en stor risk att patienterna börjar ackumulera volym om man ger det på den indikationen. Och tittar man på kontrollgrupperna, alltså usual care-grupperna i några av de här stora randomiserade vätskestudierna, så ser vi tydligt att den ackumulerade vätskebalansen, den stiger över tid. Det här är ju framförallt inte bara sepsisstudier, utan det är en del studier med blandade material. Men ni ser konsekvent att vätskebalansen, eller vätskeackumuleringen, den ökar över tid. Va? Och det är säkert så att ni känner igen det här. Och det kan vara alltifrån efter 3-4 dagar på 2 extra liter eller upp till 4-5 liter plus. Alltså. Det är ganska mycket tycker jag. Och var tar all den här vätskan då vägen, undrar ni förstås. Och I det normala fallet hos en frisk individ så har vi ändå T-celler som är beklädda med någon slags glykokalyxprotein och här va, som är negativt laddade, som ser till att proteinerna som också är negativa håller sig på den här sidan, att vätskan stannar kvar här i blodbanan. Va. Men våra patienter ser annorlunda ut. De har oftast endotelskador av olika skäl. Deras glykokalyx vet vi nu att det ser inte så pikt ut längre faktiskt, utan det bryts ju ner av den kritiska sjukdomen och ibland faktiskt av vätskebehandlingen i sig också. Och det här tillåter plötsligt att till exempel albumin lättare kan passera över interstitiet, och framförallt så kan vatten läcka ut och lägga sig i interstitiet, och det vill vi inte. Och varför pratar vi då om detta på en njurkurs? Ja, njuren är lite speciell, precis som hjärnan, att den är liksom omsluten av en ganska rigid kapsel. Va? Så att det finns inte, om vi nu häller på en massa vätska och skapar någon slags ödemsituation i njuren, så kan inte njuren riktigt expandera och ta hand om den här extra volymen, utan det blir ett ökat tryck här inne på grund av den här rigida kapseln. Och det har man ganska fint visat experimentellt, som i det här fallet till exempel, där man, vad är det för djur man använder, råtta eller mus eller någonting sånt här. Hur som helst, man stoppar in en foliekateter upp i njurbäckenet, blåser ut en ballong och sen injicerar man olika volymer här va, för att på något sätt efterlikna en volymsökning i njuren. Och sen stoppar man in en vanlig ICP-mätare rakt in i njurparenkymet här, och så mäter man trycket. Och då kan man liksom bekräfta det här exponentiella förloppet. Det här har ni ju sett. Det är samma kurva som tryck-volymsförhållanden i hjärnan, alltså, när man får höga ICP. Så när volymen ökar, så efter ett tag så ökar trycket exponentiellt, som de här kvadraterna visar. Va? Och för att ytterligare bekräfta att den här rigida kapseln spelar roll, så öppnar man upp kapseln på de här djuren och ser vad som händer. Och då attenueras hela den här, det blir liksom ett helt annat tryck-volymsförhållande. Va? Plötsligt kan djuren härbärgera den här extra volymen.
Alltså, inte för att vara den, men jag gillar inte deras den här. Men för den är ju inte, vad heter det, exponentiell. Den är ju bimodal. Den har först en kurva som motsvarar innan du har fyllt kapseln. Och sen har den en annan kurva som den passar efter du har fyllt kapseln.
Ja.
De är båda exponentiella, för det är de alltid.
Alltså det här är ju mätpunkterna, va? Där, ja, och ut där. Och sen har man ju försökt anpassa, ja, två separata kurvor för att se vilken som passar bäst. Va? Så att, ja, oavsett om den är exponentiell eller inte, så kan vi väl vara överens om att trycket stiger ganska ordentligt när volymen ökar.
Men framförallt så börjar det stiga precis som när du fyller kraniet. Ja. Det stiger långsamt och sen fyller du kraniet och sen stiger det.
Ja, just det. Och det är väl illa nog, eller?
Det är mycket sämre.
Ja, okej. Ja, vi är i alla fall överens om att man åtminstone kan dra slutsatsen att kapseln spelar roll här. Va? Därför att när man avlägsnar den så finns det ett helt annat förhållande.
Mm. Jo, men och förhållandet, de tre första punkterna på den min taktkapsel har precis samma lutning, eller nästintill.
Ja, just det.
Och sen här
den andra. Ja. Det är riktigt. Och våra patienter har ju oftast en intakt kapsel, det kan man ju tänka på, va? Och då får man fundera på vad man faktiskt åstadkommer när man häller i dem vätska. Den här studien älskar jag också. Det är alltså friska, frivilliga. Nu är egentligen syftet här att studera två olika vätskor, men strunt i det just nu. Man häller i de här friska individerna ringacetat eller natriumklorid. 2 liter på 15 eller 30, 15 minuter tror jag det. Och sen med hjälp av MR-undersökning så mäter man alltså njurvolymen, hur den förändras. Och ni ser ju tydligt här vad som händer i de här friska njurarna, alltså. Bara av 2 liter kristalloid vätska. Friska njurar.
Men 15 minuter.
Förlåt?
Men på 15 minuter.
Ja, 15 minuter och 30 minuter. Ja, man är det ganska fort alltså. Man måste ju ta någon slags effekt här.
Alltså, det är ju i procent. Ja. Du ökar volymen med 3%.
Ja.
Du kan inte se det. Du måste mäta det med MR.
Ja.
Men alltså,
men detta är friska individer som inte har endotelskador, va? Eller är septiska. Och de får 2 liter. Jag tycker ändå att det är lite intressant att tänka på det.
Har man ju samma typ av studier fast med väskan långsamt?
Inte vad jag vet. Då ger man ju njuren möjlighet att göra sig av med vätska lite fortare, eller under tiden så att säga. Jag gissar att det ser lite annorlunda ut helt enkelt, men jag har inte sett någon sån studie. Det verkar ändå som att kapseln spelar roll och det finns förutsättningar för att öka trycket in i njuren genom att ge vätska. Och sen har vi pratat lite grann om centralt ventryck också. Det är nämligen så att blodet från njuren ska ju på något sätt dräneras ut i det centrala vensystemet så småningom, va? Och får vi ökade tryck i det här systemet så kan det ju bli en stas i det här systemet, va? Vilket ju också kan leda till en svullnad och edem, precis som i andra organ. Vi tänker oss väl att själva drivtrycket från den perifera cirkulationen upp till hjärtat på något sätt drivs av en tryckgradient från medelfyllnadstrycket i cirkulationen och CVP, va? Medans blodflödet i njuren till viss del styrs av skillnaden mellan medelartärtrycket och CVP. Så att får vi höga värden här så kan det alltså påverka njurblodflödet som vi har sett tidigare. Och lite grann syftet med vätskebehandlingen är ju på något sätt att fylla upp den här sidan, va? Öka fyllnadstrycken på vensidan och på något sätt öka det venösa återflödet in till hjärtat och så småningom öka cardiac output, va? Det är väl därför vi ger vätska. Och det är ju fine, va? Det är ju fine så länge hjärtat spelar på den här delen av Frank Starling-kurvan, men kommer vi ut på den platta på platån, va, då får vi inte den effekten längre. Och sen förutsätter ju det här också att för att det här ska vara effektivt, så förutsätter ju det dels att de båda kamrarna, de båda två spelar på den här delen av kurvan, att de inte är på olika nivåer så att säga. Och det förutsätter också att man ökar medelcirkulationsfyllnadstrycket mer än vad man ökar CVP. Annars får man ju inte en ökad tryckgradient. Och har man en patient med dåligt hjärta, då finns det ju en stor risk att vätskevolymen ökar CVP mycket mer än vad man vill. Va? Och du tappar den här tryckgradienten och du får inte den effekten av din vätskevolym som du önskar. Och vad gäller förhållandet mellan CVP och GFR så har man, och njurfunktion, så har man tittat på det i lite olika studier. Det här är en undersökning med ja, i princip elektiva patienter som ska genomgå hjärtkateterisering. Där man, förutom att man mäter olika fyllnadstryck, också mäter deras estimerade GFR från kreatinin. Va? Och så ser man vad det finns på förhållande där, och intressant nog så finns det i den här studien ett tydligt samband när man går över ett CVP på ungefär 8 någonstans där, så finns det en invers relation mellan högre CVP och sjunkande GFR, och det här verkar existera på alla nivåer av cardiac index faktiskt. Och en annan studie som publicerades i samma nummer, där har man tittat på patienter med akut dekompenserad hjärtsvikt. Nu kommer vi lite grann in på det kardiorenala syndromet som Mikael pratade om tidigare. Det är alltså 145 konsekutiva patienter med dekompenserad hjärtsvikt. Där ser man att, och så tittar man på riskerna för en försämrad njurfunktion under vårdtiden. Och då ser man att risken för en försämrad njurfunktion är tydligt tydligt och på något sätt linjärt relaterat med deras CVP-nivåer, men inte alls på samma sätt relaterat med deras cardiac index eller deras systoliska blodtryck eller wedge-tryck, va? Så det verkar som att CVP på något sätt eller fyllnadstrycket där på högersidan är väldigt viktigt alltså. Och det här har man sen tittat lite grann på i vår värld också, hos patienter som ligger på IVA. Det här är patienter med septisk njursvikt, och man har tittat på en rad olika hemodynamiska variabler och hur de korrelerar till risken för försämrad njurfunktion, alltså risk för persisterande eller utvecklandet av ny njursvikt. Och igen så ser man att ett högre CVP är associerat med risk för försämrad njurfunktion, även hos patienter med sepsis. Alltså. Och jämför man de här olika hemodynamiska måtten så kan man också konstatera att det verkar som att CVP är mycket starkare determinant än någon av de andra enskilda måtten faktiskt, åtminstone om man tittar på p-värdena. Och det här är en lite liknande studie som vi också gjorde på patienter med septisk chock, där vi också tittade på försämrad AKI-grad under vårdtiden och tittade på olika potentiella riskfaktorer för att njurfunktionen skulle bli sämre, och till exempel medelartärtryck och illness severity och maximala noradrenalindos och vätskebalans. Så i den här modellen så var det faktiskt bara CVP som föll ut som en oberoende riskfaktor för försämrad njurfunktion för de här patienterna med septisk chock. Så att det verkar åtminstone i sådana här epidemiologiska studier finnas någon form av korrelation med CVP. Nu mäter vi inte CVP längre, så att nu har vi ingen aning. Men och jag säger kanske inte helt säkert att man ska göra det heller, men i vissa fall kan det vara värde faktiskt. Speciellt om man har extrema värden, om det är väldigt lågt eller väldigt högt, så kan det kanske ändå ge någon form av information. Och då har vi, eller inte vi, men jag i alla fall, har sagt att aggressiv vätskebehandling och höga CVP kan skapa någon slags stavsituation i njuren och försämra njuroutcome hos patienterna. Och då är ju frågan, ska man vara lite mer restriktiv med vätskebehandlingen eller ska vi köra på som vanligt, va? Och det finns inte jättemycket data på det. Det finns ju mängder med observationella studier där man ser att ackumulerad vätska över tid är associerat med ökad mortalitet. Framförallt hos patienter med AKI och patienter som ligger i dialys. Men de är observationella. Man lyckas säkert inte justera för alla riskfaktorer. De som får mer vätska är sjuka och dör oftare. Så att det där är ett problem, va? Utan man måste göra randomiserade studier, och det finns inte så många sådana än så länge. Den här är nu ganska gammal, faktstudien som tittar på patienter med akut lungskada. De randomiseras till en mer liberal vätsketerapi baserad på ett synnerligen komplicerat protokoll, va, som jag har ägnat mycket tid åt att förstå och så där i detalj, men inte helt lyckats. Men det involverar vätska, inotropa, vasopressorer i en salig blandning för att nå olika endpoints. Men om vi bortser från det så lyckas man ju i alla fall åstadkomma en väldigt tydlig separation mellan grupperna. Så liberala gruppen, den här bilden har jag redan visat en gång, ligger 7 liter plus efter en vecka. Den konservativa gruppen har neutral vätskebalans ganska tidigt i förloppet, va? Så att det här det är ju intressant att se vad som händer med de här individerna. Och det här är en repetition från tidigare bara, men och precis som jag nämnde vid förra föreläsningen, att justerar man för deras vätskebalans så verkar det som att risken för akut njurskada var faktiskt större hos de som fick mer liberal vätskeregim. Och sen var det också så att risken att hamna i dialys det var inte signifikant, men det var faktiskt lite högre i den liberala gruppen. Och sen har vi då Classic-studien som jag tror att ni känner mycket väl till, inte minst därför att den nu har, del 2 nu har påbörjats. En studie ursprungligen från Danmark. Och det är ju liksom, det här är ju det första försöket att i modern tid försöka åstadkomma ett tidig restriktiv behandling hos patienter med septisk chock, alltså den gruppen som vi kanske är mest intresserade av. Och då går det ju till så här va, att man har, det här är en pilotstudie, så det är bara 150 patienter, de har septisk chock, de har höga laktatvärden, de har fått den här magiska 30 ml per kilo innan randomisering som sepsis guideline föreslår helt utan evidens. Och de har pågående noradrenalininfusion. Och sen randomiseras de till en restriktiv behandling, vilket betyder att det är inte okej att ge vätskebonus i liksom volymsexpansionssyfte med mindre än att laktatet är över 4 eller att MAP är riktigt lågt trots noradrenalin, eller att huden är marmorerad upp över knäskålarna, eller att patienten kissar dåligt. Då kan man få lov att ge. Man måste inte ge vätska, men man får lov att ge vätska på den indikationen. Och sen har man en kontrollgrupp där man gör som vanligt, det vill säga enligt guidelines så ger man vätska så länge de hemodynamiska parametrarna förbättras. Ja? Kristalloid vätska. Ringacetat. Och vilka hemodynamiska parametrar, det får man själv välja. Vilka man vill titta på och vad förbättring betyder, det får man själv bestämma. Och sen tittar man, eftersom det här är en feasibility study, så tittar man på om man får en separation mellan grupperna. Kan man reducera vätskeexponeringen med det här restriktiva protokollet eller inte? Det är liksom det primära syftet i studien. Och det kan man ju tydligen, va? Det är ju så att om man tittar på de första 5 dagarna så fick de 500 ml i den restriktiva gruppen och hela 2 liter i standardgruppen. Och det vet ni vad som händer när man gör 2 liter vätska till friska individer. Det vet ni vad som händer med volymen i njurarna, va? Den går upp. De gav inte där på en kvart utan på 5 dagar, men i alla fall. Och det här är också intressant och ställer ju till det lite grann i diskussionen, att den ackumulerade vätskebalansen, ja, det finns ju en numerisk skillnad här, men den är inte riktigt statistiskt signifikant, vilket säkert störde de här forskarna väldigt mycket. Alltså. Vilket egentligen betyder att, och det har man sett i många andra undersökningar också, alltså volymsresusciteringen, den står bara för en viss del av den totala vätsketillförseln till IVA-patienter. De får nutrition, de får underhållsvätska, de får läkemedel och så vidare. Som verkar vara en mycket större del. Så att de har en viss effekt där, men det är framförallt resusciteringsvätskan som skiljer sig åt. Okej, vad händer med patienterna då? Det här är ju det primära utfallsmåttet, men man tittar ju också på lite... Var är vi någonstans?
Under secondary outcome.
Secondary outcome.
Fick de faktiskt mer?
Ja, de fick faktiskt mer. Ja.
Har de förklarat
det? Nej, jag har ingen förklaring till det. Alltså det är ju inte någon, det är ju ingen skillnad. Alltså det här är från 5 liter till 34 liter.
Herregud.
Och det här är skit.
De rapporterar inte längst om sig någonstans. Va? Så att de, det är väl vissa som har stannat
det här, ja, fast.
Likadant ser ni på första där att 5 days att during ICU stay, så innan de får mer uppe på första raden också. Mm. Mellan första och andra.
Det är också så här att de presenterar, om jag inte minns fel, så presenterar de medelvärden och konfidensintervall, tror jag. Vätskedata är inte normaldistribuerade. Det betyder att det räcker att det finns några outliers i grupperna, så drar det liksom hela materialet.
Om ni tittar, för det finns någonting annat i parentes.
Ja, det är där har du medianvärdena som är mer alltså de är mer statistiskt korrekta att presentera. Jag vet inte varför de har gjort så, men då ligger de faktiskt lite lägre där. Men herregud, det är inga stora skillnader alltså.
Ja, men de som får mindre resteringsvätska, de får mer andra vätskor av något slag. Ser ut som.
Lite mer, men lite mer alltså. Lite mer för dem. Och det har man diskuterat jättemycket i Classic 2, och där har man lagt till det i det nya protokollet att man måste också hålla igen på de övriga vätskorna i den restriktiva gruppen. Inte blaska på med liksom utspädda glukoslösningar och sådär. Så det har man fått föra in där för att komma bort från det här. För det här ställer ju till tolkningen jättemycket, va? Eller så är det så att den här tidiga resusciteringen, den här snabba vätsketillförseln, är den som är viktig. Och det här långsamma, kanske inte, jag vet inte. Men i vilket fall som helst så gör man ju, drar man ju väldigt stora växlar på det här alltså. Nämligen att de som exponeras för restriktiv behandling, ja, de har bättre njurvalkar. De drabbas inte av försämrad njurfunktion i lika hög grad som de som får usual care här borta. Och vi kan åtminstone säga, även om det här är en liten studie, så kan vi åtminstone säga att den här synnerliga restriktiva protokollet, som man väl ändå får säga att det är, det ska rätt mycket till för att man får ge någonting. Det verkar i alla fall inte vara skadligt alltså. Förr i tiden så var det ju, tycker man ju att njurproblem, bara ös på med vätska, det ska bara rinna vätska in i njurarna och helst ut också, va? Du tror inte riktigt längre, va? Där bak.
Nu den här nya studien man gjort på
personen med restriktiv vätska. Ja, just det. Jag borde tagit med den också. Det är precis tvärtom, ja. Den heter
Relief,
ja, precis.
Det är väl som ERAS och det är som restriktiv.
Ja, precis. Och där ser man precis tvärtom, ja. De har mer njurskada och...
Men det var inte så jättemycket mer njurskada.
Nej.
Det var samma mortalitetsavtal, men lite mer incidens, ja, av API.
Och framförallt är det då en annan population alltså. Så att det är lite svårt att jämföra dem.
De fick lite kritik för att de hade haft med IRIS-patienter,
ja,
som opererade akut.
Just det,
kanske
att det stämmer. Det var
ganska mycket nyinitierade innan operationer och var de restriktiva.
Så när man håller en kurs i perioperativ AKI, då pratar man väldigt mycket för mycket vätska så här. Men håller man en intensivvårdskurs, då kan man tillåta sig att vara lite mer restriktiv i sin hållning. Okej. Okay. Så att i alla fall är det så att i den här pilotstudien så verkar det inte vara farligt att hålla igen lite grann på, åtminstone på resusciteringsvätska, va? Och det här kanske stämmer, det kanske till och med är gynnsamt. Och det finns ju ändå lite, som jag inledde presentationen med, lite fysiologiskt, mekanistiskt, rational för att det skulle kunna vara gynnsamt för njurarna att inte överfylla dem för mycket. Och för alla de andra organen också, för den delen. Så här långt kommer vi just nu vad gäller restriktiv jämfört med mer liberal vätsketillförsel. Det finns inte så mycket mer evidens i nuläget. Vad gäller njurfunktionen. Sen kan man också fundera på vilken typ...
Classic del 2, så är det som man gör det. Jag måste ha det, då är det
en stor multicenterstudie där man ska inkludera 1500 patienter.
Mm.
Samma upplägg, fast man har lagt till de här bitarna med att försöka hålla igen även på underhållsvätskan. Alltså. Det är väl den stora skillnaden. Annars är det samma protokoll för att få ge volym och så som tidigare. Vi ska vara med. Det är tre centra i Stockholm som ska vara med på Classic 2. Och det är ju, kommer bli svårt. Vi behöver verbalt consent från den septisk chockiga patienten innan de får randomiseras. Enligt svensk lagstiftning. Det kommer vara jättesvårt. Okej. Kan vi påverka njuroutcome genom att välja rätt eller fel vätska? Och då har det ju också pratats väldigt mycket om på sistone om kloridhalten. Och skälet till det är egentligen den tubuloglomerulära feedbacken. Det vill säga att man exponerar njurarna för en filtration av mycket natriumklorid, va, som sen ska presenteras till macula densa, som responderar genom att dra ihop den afferenta arteriolen, va. Och att det skulle då kunna vara ogynnsamt. Och det här har man nu börjat studera i stor skala. Det finns lite prekliniska studier, det här är samma som jag visade tidigare med volymsökningen. Men där man också tittar på blodflödet i njuren som helhet och också och kortikalt. Va? Och ser att de patienterna som blir randomiserade till natriumklorid, de har mycket sämre blodflöde i njuren än de som får balanserad lösning i form av plasma light, som är lite likt ringa resultat, kan man säga. Så att de visar ganska fint fysiologiskt här att det verkar alltså salthalten verkar spela roll för njurblodflödet. Men den stora frågan är inte detta. Den stora frågan är, har detta någon klinisk bäring? Liksom? Är det så att vi ställer till det för patienterna när vi ger dem natriumklorid? Och då började man med splitstudien, som är en australiensisk, nyzeeländsk studie. En klusterrandomiserad studie, det vill säga man randomiserar inte individer utan IVA-avdelningar. Så att ni kör bara natriumklorid, ni kör bara balanserad lösning och sen byter vi. Va? Och så jämför man grupperna som helhet. Totalt så är det drygt 2000 patienter som inkluderas i den här studien. Och man tittar på proportionen av patienter som utvecklar AKI, alltså en dubblering av kreatininet i första hand, och även dialysbehov och sådär. Och i den här studien så hittar man ju faktiskt inga skillnader. Risken för akut njursvikt den är densamma, det var ingen skillnad där. Och tittar man på olika rifle-stadier så är det ingen större skillnad där heller. Dialysbehovet är detsamma, men ni ser att prevalensen är ganska låg här, va? Det är ändå ett IV-material, men det är ganska få som utvecklar njursvikt, det är ganska få som får dialys, va? Och det bekräftas ju av den här tabellen av baseline karaktäristika, där man ser att de har ganska lågt APAF 2. De är alltså inte särskilt sjuka, de här patienterna. Dessutom är det så att de får ju bara det står inte där. De får ju inte särskilt mycket vätska heller. Alltså.
Det står i texten.
Det står i texten, tack. Alltså under sin IVA-tid, som är snitt 1,5 dag, så får de 2 liter. Så att det är liksom ganska friska patienter, och man kanske inte kan förvänta sig att man ska hitta någon skillnad i en sån population. Så därför har man inte släppt den här frågan utan släppt 2 nya studier från en amerikansk grupp som har gjort båda 2 faktiskt. Den här första är på patienter som inte ligger på IVA. Och det är ganska många, det är alltså drygt 13 000 patienter som kommer till akutmottagningen och som ska ha fått minst 500 ml IV-kristalloid vätska. Och sen ska läggas in på sjukhuset, så att de som skickas hem de tittar man inte på. Den här är också en randomiserad crossovers studie. Jag kommer inte ihåg om det är ett center, men om det är olika akutmottagningar om man tittar på dem som kluster istället, tror jag. Hur som helst, det randomiseras till balanserad kristalloid lösning eller vanlig koksaltlösning. Just det, man kör dem månadsvis, ja, precis. Man kör en månad med det ena och sen kör man en månad med någonting annat och så håller man på att byta sådär över på ett randomiserat sätt. Och så tittar man på antal sjukhusfria dagar som sekundärt utfallsmått MAKE-30, alltså Major Adverse Kidney Events inom 30 dagar. Död, persisterande kreatinin över 200% över baseline eller behov av dialys. Och i den här studien på patienter som då inte heller liksom är kritiskt sjuka, det får inte vara patienter som hamnar på IVA det här. så ser man också att de får inte heller, om man tittar bara på volymerna som ges på akutmottagningen, det är inte jättemycket volym de får här heller. Alltså 1,5 liter ungefär. Men trots det så hittar man signifikanta skillnader i grupperna, och det är klart att det här är ett jättestort material, va? Så att det ökar ju sannolikheten att påvisa skillnader, de finns, va. Ingenting i sjukhusfria dagar, men däremot så make 30 är signifikant lägre i gruppen som exponeras på balanserade kristalloider. Det är något att tänka på faktiskt. Alltså prevalensen är ganska låg för det här events, och det är inga stora skillnader, men det finns en signifikant skillnad. Va? Och samma forskargrupp i samma nummer av New England publicerar den här artikeln då, och då tittar de istället på IVA-patienter. Och då igen en klusterrandomiserad studie, 15 000 plus patienter, och avdelningarna randomiseras till kristalloid eller natriumklorid, och så samma utfallsmått då, make 30. Och precis som i den föregående studien så jag kan först visa volymerna. Här är det frågan om att de som får balanserade kristalloider får cirka 2 liter av detta under första veckan och väldigt lite natriumklorid. Och i natriumkloridgruppen får man ungefär motsvarande volym av den lösningen och väldigt lite av den andra. Och precis som i förra studien så kan man påvisa en signifikant skillnad. Här är prevalensen lite högre, va? Men med lägre risk för njurrelaterade events i den balanserade gruppen. Så att alltså min egen tolkning av det här, det är väl att alltså har man lite friska patienter så tror jag inte det spelar någon roll, va? Men de sjukare patienterna, och om man jämför den här med splitstudien, den första JAMA-studien, så är de här patienterna, de är sjuka alltså. Det är fler som har kronisk njursvikt, de har högre illness severity och risk of death och sådär, va. Jag tror att har man en patient som är at risk, alltså med etablerad njurskada eller hög risk för att få det, så ska man nog undvika natriumkloridbelastning alltså. Det verkar ju så i alla fall. Slutligen bara kolloider eller kristalloider, en evig debatt som aldrig någonsin kommer att ta slut alltså. Den har väl dött vad gäller hästlösningar, där vi har sett att det är helt enkelt i vissa fall till och med associerat med mortalitet, men de har mer dialysbehov och de har mer risk för njursvikt, så det har vi slutat att ge. Vi ger inte häst längre. Det här är samma bild, och tittar man på histologi efter infusion av hästlösningar eller gelofusin i det här fallet, så ser ni att någonting som kallas för osmotisk nefros kan uppstå, nämligen att det blir fullt med vakuoler här i tubulicellerna alltså. Kan ju inte vara bra alltså. Och jämför man med albuminlösningar eller med natriumklorid så ser man inte det på samma sätt. Så häst kan vi lämna, och sen är det ju frågan, ska man ge albumin då? Det gör vi väl fortfarande, gissar jag. Det är det vi har kvar på något sätt, va, av kolloiderna. Och i experimentella humanstudier så kan man se att de starka albuminlösningarna, ja, de verkar ha en bättre volymexpanderande effekt än de mer utspridda albuminlösningarna, och i synnerhet jämfört med kristalloiderna. Alltså egentligen dubbelt så hög som den infunderade volymen. Så att det låter ju bra, va? Samtidigt som det har varit i vissa artiklar och editorials och reviews och sådär, så är man lite bekymrad över det här med att ge albumin, va? Därför att man ökar det onkotiska trycket här, och ni ser att det skulle då motverka GFR, så att sån här hyperonkotism kanske är farligt och dåligt för njurarna. Potentiellt. Därför gjorde vi en studie där vi ville undersöka detta. Vi tittade på lite drygt 300 IVA-patienter. Det här är ett blandat IVA-material med väldigt mycket postoperativa patienter som behövde vätskebolusterapi inom de första 48 timmarna enligt vad den behandlande läkaren tyckte. Och de randomiserades till resuscitering med 20% i albumin endast, eller resuscitering med 4-5% i albumin. Och skälet till att vi använde detta som kontrollvätska var att studien sattes upp i Australien där albumin är gratis och det ges till väldigt mycket patienter, så det var liksom av praktiska skäl det blev så. Det hade kanske varit intressant att jämföra med kristalloider förstås. Och det här är en relativt liten studie, vi ville liksom se om man kunde minska resusciteringsvolymerna genom att använda hyperonkotiska albuminlösningar. Och man till och med kunde reducera den totala vätskebalansen. Och vad gäller vårt primära utfallsmått, mängden resusciteringsvätska under de första 48 timmarna, så var den ju signifikant lägre, alltså 67% lägre i 20%-gruppen jämfört med den mer utspädda gruppen. Och den här siffran som står här nere är också egentligen en styrka i studien, att det var väldigt få patienter som var kontaminerade av andra resusciteringsvätskor. Så att 78-88% av patienterna blev bara resusciterade med själva studievätskan och inte kristalloider och annat. Så att mängden resusciteringsvätska var mindre, och den ackumulerade vätskebalansen under det här tidsfönstret på 48 timmar var också signifikant lägre. Ingen skillnad i noradrenalindoser. Högre albuminvärden i 20%-gruppen, lägre natrium- och kloridvärden i 20%-gruppen. Och om det här nu är bättre för njurarna, så var det väl bra då.
Det är för att man gav
natriumfluorid. Vi gav inte mycket kristalloider.
Det var ju alltså en sänkning av annan resisteringsvätska. Och den andra resisteringsvätskan var natriumfluorid.
Ja, eftersom den är spädd. Exakt, ja. Alltså 4-5% i albumin innehåller ju mycket mer natrium. Alltså högre natriumkoncentrationen än den 20% lösningen.
Ja, alltså mängden andra resisteringsvätska som det ger.
Minskar
du
också
nästan
ingen? Jag förstår inte riktigt
frågan.
Ja, de fick väldigt lite annan vätska alltså.
5% också?
Alltså 5%, det här är en studie i Australien och England, och i England använder man 5% i albumin, så att de använder den som kontrollvätska, och i Australien använder man den 4%iga lösningen. Och det är det som finns.
Står en 20% albuminprov och sen här en 20%. Menar ni 4-5% eller?
Nej, jag menar precis det som står här.
Okej.
Den här bilden betyder att den maximala albuminnivån var högre i 20%-gruppen eftersom den befinner sig på den här sidan av strecket. Ackumulerade vätskebalansen var lägre i 20%-gruppen eftersom det befinner sig på den sidan. Jag förstår att det kanske inte är helt tydligt.
Den här förra bilden?
Förra bilden. Det här är den totala mängden resusciteringsvätska som patienterna fick på 48 timmar. Och den kunde innehålla lite kristalloid och lite annat också. Men majoriteten av patienterna fick bara studievätska och ingen annan vätska. Till skillnad mot Albio-studien till exempel, där man har ju framförallt gett kristalloid och sen har man toppat upp med albuminlösning. Mm. Så det här, i den här studien används albumin som en resusciteringsvätska. I Albio-studien är det mer än för att supplementera och höja albuminnivåerna. Det var inte vi egentligen intresserade av här, vilka albuminnivåer de hade. Och tittar man på deras kreatininutveckling under de första 4 timmarna efter den första bolusen, så ser vi ingen skillnad, och det var heller ingen skillnad i AKI-utveckling eller dialysbehov eller någonting av de andra njurmåtten. Så att man kan åtminstone utifrån den här lilla studien säger att det verkar tämligen säkert att resuscitera patienter med 20% i lösning ur ett njurperspektiv. Sen råkade det vara så att mortaliteten faktiskt var lägre i 20%-gruppen, men det hoppar jag inte jämfört över heller, för att det är en liten studie och den har inte power att titta på och dö. Så sammanfattningsvis hävdar jag att vätskeöverskott kan leda till en stas, ökad vävnadstryck i njuren och kanske bidra till API-utveckling. Och behandling med balanserade kristalloider minskar eventuellt risken för API, åtminstone hos de sjukare patienterna at risk. Syntetiska kolloider behöver vi inte prata om någonsin mer, tycker jag. Restriktiv vätsketerapi eller lågvolymsresuscitering med 20% att ni verkar inte påverka njurfunktionen negativt i de pilotstudier som finns så här långt. Sen får vi se vad del 2 och 3 visar. Tack så mycket.